Varför inte ta emot en Air Force One från Qatar? En amerikansk påve och helikopterbombningen av organisationen MOVE i Philadelphia för 40 år sedan. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 223, inspelat lördagen den 17 maj. Heja, Norge! 17 maj i sluttidsåret 2025. Börjar en liten uppdatering bara. Knät, bättre. Behöver inte äta smärtstillande mer. Såret ser bättre ut. Så det verkar vara bra. Ska in till doktorn på måndag. Förhoppningsvis kan få klart att jag kan börja träna igen. Podden, som en liten påminnelse, finns ju nu också på YouTube. Om du är en av dem som föredrar att lyssna på poddar där av någon anledning, så finns det som en möjlighet. Oavsett vart du lyssnar och hur du lyssnar, så uppskattar jag att du lyssnar, att du ger mig din uppmärksamhet. Och extra tack självklart till de tappra på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Men vi börjar med religion. Påven, världens katoliker, har nu fått en ny ledare efter en föredömligt kort konklav. Alltså 1,4 miljarder människor har fått en ny religiös ledare, påven som tog sitt namn Leo den 14. Och det blev mycket liv i Förenta Staterna om detta, i och med att han är från Chicago. Även om han har levt mycket av sitt liv i Peru och har dubbelt medborgarskap. Och numera, uppenbarligen, lever han ju i Vatikanen. Och påve Leo verkar fortsätta samma bana som företrädaren Franciscus. Konservativ om saker som samkönade äktenskap och abort, men progressiv om att hjälpa de fattiga. Så vad tyckte våra MAGA-människor om detta val av påve? Steve Bannon, fullständigt apoplektisk. Fantastiskt roligt att se. Och vicepresident J.D. Vance, fullständigt apoplektisk. Också väldigt roligt att se. Och riksgalningen Laura Loomer, som ju av någon anledning fortfarande har stort inflytande på Trump, var jättearg. Hon twittrade att detta är en, kan du tänka dig, något så förfärligt som en woke marxist pope. För ord har ingen mening. De blev apoplektiska i och med att så fort han blev utnämnd så gick folk igenom hans gamla Twitterkonto innan upphöjelsen. Och han är inte America First. Han har till och med kritiserat Trump. Aj. Men det är intressant just det här med att han inte är America First. Detta har ju varit en anklagelse som Amerikas katoliker har utsatts för under en väldigt, väldigt lång tid. Alltså att de är inte riktiga patrioter, utan de lyder påven i Rom. Den romerska horan i de lite mer upphetsade kretsarna. Men i och med att han var från, eller är från Chicago, det viktigaste självklart som måste utredas på stubärten, stödjer han White Sox eller Cubs? Chicago har ju två baseballlag, White Sox och Cubs. Påven själv har haft lite för mycket att göra för att uttala sig om detta, men hans bror som fortfarande bor i Chicago säger White Sox, så att det skulle bli avklarat. Men apropå katoliker i Amerika, och här så refererar jag en artikel från Pew Research. Länk finns självklart på avsnittsinformationen, som om du inte ser den direkt i din poddspelare kan du se den på amerikapodden.com/avsnitt/223. Finns alltså ungefär 20% av Amerikas befolkning är katoliker. Och de här 20%, det här är fler än någon individuell protestantisk tro. Finns fler protestanter än katoliker i Amerika, men om man tar dem individuellt så finns det mer katoliker. 54% av Amerikas katoliker är vita och 36% latino. Och demografin för religionen ser ut som att det blir färre vita katoliker och fler latino-katoliker hela tiden. Och det här är inte riktigt min värld, men det finns vad jag har förstått från diskursen. Det är en stor skillnad på katoliker som konverterar till katolicismen i vuxen ålder, som vicepresident J.D. Vance, och vad som kallas för cradle catholics, så vaggkatoliker. De som konverterar i vuxen ålder är ofta mer konservativa. Och banan för de lite mer extremt konservativa amerikanerna som är religiösa, vilket är väldigt, väldigt, väldigt många av dem, är att du börjar i en protestantisk kyrka och sen så tycker du att de extremare protestantiska kyrkorna inte är konservativa nog. Så att då växlar du om till katolska kyrkan, och om det inte räcker efter ett tag med en woke marxist pope så får man bli ortodox helt enkelt. Det är väl ungefär så konservativt det kan bli. Så påven är för woke. Ja, detta påminner mig, när jag först kom till Amerika så var det till Lafayette, Louisiana, vilket en lång historia varför det blev just där jag började studera. Men Lafayette, Louisiana, södra Louisiana, har väldigt mycket katoliker. De är ju fransk ättlingar, Cajuns. Alltså, de kom från Frankrike och blev mer eller mindre utslängda därifrån och hamnade i Kanada och blev mer eller mindre utslängda därifrån och fick till slut bosätta sig i Louisianas träsk, vilket inte var 100% jättelätt. Men i vilket fall, jag växte upp utan religion. Jag blev aktivt ateist under konfirmationen, där jag läste stora delar av Gamla testamentet. Man kan läsa ganska mycket av Gamla testamentet ganska fort, i och med att det är väldigt mycket som går att skumma över vem som hade vem till barn och alla de här stora sakerna. Så det går faktiskt ganska fort om man skummar de grejerna. Men jag upptäckte då som 13-åring att det var väldigt dålig kontinuitet i Gamla testamentet. Men jag stöder allas rätt till religiös frihet. Så länge du lämnar andra i fred så får du tycka precis vad du vill. Vilket är en av de vackra idéerna som Amerika grundades på. Du får köra ditt race. I alla fall så kom jag då till slut till Louisiana. Och jag kommer ihåg och körde runt påsk. Och såg en hel mängd med skyltar i folks trädgårdar som sa saker som Easter is the reason for it all. Alltså, wow, ganska aggressiv religiositet. Och då tänkte jag, wow, ni tror verkligen på det här? Alltså, påskens budskap är inte bara att samla familjen och äta lite gott. Nej, nej. Det här är viktigt, viktigt, viktigt. Askonsdagen är när du ser vilka runt dig som är troende katoliker. För att de har speciella mässor där man då får, där prästen gör sot, en sotfläck på pannan på de troende. I vilket fall, lycka till för påve Leo. Men vi är ju alla avdomnade, mer eller mindre arga och avdomnade av vad vår administration håller på med. Det är, jag menar, sån laglöshet, sån korruption. Och det är till och med, jag vill självklart, jag ser det som en del av mitt uppdrag självpåtagna uppdrag här att berätta om, menar, det här är antagligen kanske slutet på Amerika som en rättsstat. Slutet på Amerika som en demokrati. Det är garanterat slutet på en 70- eller 80-årig världsordning. Det är slutet på Pax Americana. Men det trängde igenom för väldigt många människor just att Qatar vill ge Trump en ny Air Force One. En Boeing 747. Alltså, nuvarande Air Force One tycker Trump, jag vet inte, är gammal och sliten. Han tycker att det känns lite jobbigt när han åker på sådana här möten som han just gjorde i Saudiarabien. Att saudierna och katarerna och så, de har finare plan. Håll ju inte. Och den nuvarande Air Force One, det finns två stycken plan som roterar. Är Boeing VC-25. Som sagt, finns två stycken. Men grejen är att planet som presidenten flyger på är alltid Air Force One. Det kan vara en liten Cessna. Om presidenten flyger på det så är det ett Air Force One. Och då Air Force Two för vicepresidenten. Men oftast så är Air Force One ett av de två VC-25-orna. Men nu vill alltså Qatar ge flygvapnet en ny Air Force One som Trump ska använda under sitt presidentskap. Och efter att han har slutfört sitt presidentskap så ska det övergå till hans bibliotek. Mm. För hans användning, så att vi ska alltså ge honom planet. Det här planet är värt $400 miljoner. Nu kanske du sitter och tänker, får presidenter motta gåvor från främmande stater? Vare sig det är en stat som Qatar, som jag har ett par små skelett i garderoben, sådär. Får presidenter motta gåvor från främmande stater? Nej, absolut inte. Självklart inte. Nej, 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 nej. Från Heather Cox Richardsons väldigt bra nyhetsbrev. USAs konstitutionsfäder insåg att demokratiskt styre var ett nytt och annorlunda inslag i en värld där monarker tidigare hade gjort uppgörelser sinsemellan. Därför införde de starka skyddsmekanismer kring framtida statschefers agerande för att säkerställa att dessa inte skulle sälja ut det amerikanska folket till främmande makter. Citat ur konstitutionen. Ingen person som innehar ett avlönat ämbete eller förtroendeuppdrag för Förenta staterna får, utan kongressens medgivande, ta emot någon gåva, ersättning, ämbete eller titel, av vad slag det än må vara, från någon kung, prins eller främmande stat. Slut, Heather Cox Richardson. Verkar ju glasklart. Nej. Nej, det är det inte. Om man inte vill förstå så är det inte lättförståeligt alls. Klart vi ska få ett gratis flygplan. Det här är ju fullständigt förlorarbeteende att inte vilja ta emot ett flygplan från Qatar. I vilket fall, om nu detta skulle hända, som sagt, rakt emot konstitutionen. Om detta nu skulle hända så måste det planet byggas om för att kunna användas som Air Force One. Vilket tar år. Och kostar en förmögenhet. Men jag är ju inte förvånad. Ingen borde vara förvånad att Trump tycker att det här är en bra idé. Han är helt enkelt inte kapabel att skilja på vad som är bra för honom och vad som är bra för landet. Problemet är alla andra som håller med. Som jag har sagt i en massa år nu. Trump är ett symptom. Han är inte en sjukdom. Och det är också det är upprörande som amerikansk medborgare. Vet du vad, grabben? Om Amerika vill ha världens flådigaste Air Force One så har Amerika råd att köpa världens dyraste Air Force One. Behöver inte att Qatar ger oss gåvor. Och det förstår jag inte hur MAGA folket inte håller med mig om. I vilket fall? Varför kallas det för Air Force One? Idén uppfanns under andra världskriget. Militära rådgivare var oroliga för att använda civila flygbolag för att transportera presidenten. Flög runt väldigt mycket på konferenser. 1944 konverterades en C-54 Skymaster till det presidentiella planet. Den här C-54 kallades för The Sacred Cow. Jag tycker någon hade väldigt, väldigt bra humor. Anropssignalen Air Force One skapades 1954 efter att ett Lockheed Constellation-plan med president Dwight D. Eisenhower ombord flög in i samma luftrum som ett kommersiellt flygplan med samma flightnummer, så att Air Force One har sitt eget flightnummer som alltid är samma. Bra tänkt. Men vår pågående laglöshet, det är ju inte nog med att om du vill få lite tid med Trump så går du ju till en av hans klubbar, framförallt då Mar-a-Lago, och betalar en hutlös avgift för att få träffa honom. Rika människor i Trumps cirkel tänker öppna en klubb i Washington DC i kvarteret Georgetown. Vad ska den kallas? Den ska kallas Executive Branch. Kommer att kosta mer än en halv miljon dollar att gå med. Det är alltså en ren pay-to-play. Och klubben har självklart redan en väntlista. Stephen Miller, Vita husets biträdande stabschef, sa till reportrar att USAs konstitution tillåter att habeas corpus upphävs i tider av uppror eller invasion. Vilket stämmer. Stephen Miller, som alltså är den drivande när administrationen hittar på någonting fenomenalt rasistiskt, så är det i princip alltid Stephen Miller som ligger bakom det. Men grejen är ju att vi har inte ett uppror eller en invasion. Och att argumentera att ett gäng från Venezuela styrs av Venezuelas stat och utgör en väpnad invasion är så fullständigt befängt. Och habeas corpus är ju grundbulten i en rättsstat. Alltså ha kroppen. Om staten ska frihetsberöva en människa måste den människan få vara inför en domstol och en domare. Du kan inte ha en rättsstat om du inte har habeas corpus. Miller, som det ska noteras, inte är advokat. Han är professionell rasist. Han tycker att habeas corpus är ett privilegium, inte en rätt. Han har minst sagt fel. Och administrationen har ju gått på pumpen ganska mycket med domstolarna. Faktiskt ungefär samma historia som med alla de här befängda valfuskteorierna som hela tiden gick på pumpen i domstolarna för att de var befängda. Så att administrationen är jättearga på domstolarna. Som hela tiden säger, och detta är inkluderat, det är en massa olika domare, inklusive domare insatta av George W. Bush, tillsatta av Trump själv. De säger alla, nej, det här är inte konstitutionellt. Nej, det här är inte lagligt. Och högsta domstolen sa igår när jag spelar in, alltså fredagen, sa nej. Du kan inte bara tvinga folk på ett flygplan utan domstolsbeslut och utvisa dem. Du kan inte göra så. Men frågan är ju, frågan som gör oss alla lite sömnlösa är ju, vad gör högsta domstolen när Trump-administrationen säger det skiter vi? För att så här långt har de gjort allt för att inte bry sig vad domstolarna säger. Men administrationen vill också upphäva 14:e tillägget till konstitutionen. Birthright citizenship. Och det är inte förvånande, därför att hela idén med birthright citizenship har varit hatat av högern länge. Därför att det ofta används av papperslösa. Om du kommer in till Amerika papperslös och sen så får du barn i landet, så är ditt barn en medborgare. Det här hemska ordet de gillar att använda är anchor babies. Så att alltså ditt barn blir medborgare om det föds i landet. Detta är ett tillägg som tillkom efter inbördeskriget. För att det var ju ett juridiskt problem. Vad gör du med alla före detta förslavade människor som nu helt plötsligt inte är förslavade? Är de medborgare? Och dina föräldrars status spelar ingen roll alltså. Det är det som gör dem till, citat, anchor babies. 14:e tillägget, sektion 1. Ganska kristallklart tycker jag. Alla personer födda eller naturaliserade i Förenta staterna och underkastade dess jurisdiktion är medborgare i Förenta staterna och i den delstat där de bor. Låter ganska klart, tycker jag. Svårt att missförstå. Men det finns många människor som har gjort hela karriärer på att knyta sig själva i knutar för att inte förstå det här enkla språket. Grejen är att om du tycker så illa om 14:e tillägget, vi har en mekanism för att ändra på konstitutionen. Men det är svårt, det är bökigt, du måste ha stora majoriteter. Till exempel då, när 14:e tillägget lades till konstitutionen, krävs en stor majoritet. Vilket de självklart vet att de inte har. Så de försöker såna här bakdörrar, precis med hela Doge-galenskapen. De vet att det de gör är gravt opopulärt. Så de försöker att komma undan processerna. Det är därför de hatar processer och lag. Men det finns få tillägg alltså, tycker jag, som är klarare. Det finns också en relevant del. Kom ihåg, det här tillägget tillkom efter inbördeskriget. Har en sektion 5. Ganska långt alltihop om du läser alltihop. Men, citat. Ingen får vara senator eller representant i kongressen eller elektor för president och vicepresident eller inneha något civilt eller militärt ämbete under Förenta staterna eller någon delstat om han tidigare, efter att ha avlagt ed som medlem av kongressen eller som tjänsteman i Förenta staterna eller som medlem av någon delstats lagstiftande församling eller som verkställande eller dömande tjänsteman i någon delstat att stödja Förenta staternas konstitution har deltagit i uppror eller rebellion mot densamma eller gett hjälp eller stöd till dess fiender. Men kongressen kan med 2/3 majoritet i varje kammare upphäva sådan diskvalifikation. Och jag tycker också att det är fantastiskt. Kommer ni ihåg alla de här falska elektorerna som åtalades för att ha ljugit efter valet och sagt att de var elektorer för sin stat, vilket de inte var. Vi har ju 4 stycken här i Arizona. Vad har hänt med de rättsfallen? Som alltså är, tycker jag är inte advokat, men de skrev under. Hej, jag heter Bob Smith, här är mitt brott. Det här borde inte vara svårt att åtala dem för. Det har inte hänt något. Allt vad jag har hört är att det är bara tystnad. Finns inget. Vilket ju är ett bra sätt att se till att folk lär sig sin läxa. Men vad gäller konstitutionen själv? Trump själv tillfrågades i en intervju om han måste följa konstitutionen. Vilket alltså är eden han nu har svurit 2 gånger. Han svarade att han inte visste. Det är upp till hans advokater. Han har alltså sagt de här orden 2 gånger med handen på en bibel. Det är upp till hans advokater. De bästa advokaterna. Så självklart försökte journalister få svar från republikanska senatorer om en president måste följa konstitutionen. Hur många republikanska senatorer tror du de hittade som sa ja, En president måste följa konstitutionen. En. Rikslibertarianen och jobbigaste killen i samfälligheten, Rand Paul. Resten hämmade och försökte prata runt det och vägrade ge riktiga svar. Eller sa nej. Nej, antagligen inte. Och bara för att understryka här. Detta är människor som brukade gå runt med konstitutionen i jackfickan. Konstitutionen var allt de pratade om hela tiden. Och anklaga Obama för att vara tyrann. Denne tyrann. Titta, står här i konstitutionen. Ja, tiderna. Och tempora. Och mores. Och apropå konstitutionen och apropå det oändliga valet 2020. I Oklahoma har statens utbildningschef Ryan Walters introducerat en ny kursplan för amerikansk historia i deras gymnasier. Walters är uppenbarligen antingen en sant troende MAGA-människa eller vill bli något stort i Trump-administrationen. Gymnasieelever i Oklahoma ska nu alltså få lära sig, citat, identifiera avvikelser i valresultatet 2020 genom att titta på grafer och annan information, inklusive det plötsliga stoppet av rösträkningen i utvalda städer i viktiga vågmästarstater, säkerhetsriskerna med poströstning, plötsliga omgångar av röster, ett oförutsett rekordantal väljare och den oöverträffade motsättelsen mot trender i så kallade bellwether counties. Det här är alltså samma fullständigt befängda konspirationsteorier som har motbevisats hur många gånger som helst, hur många domstolar som helst har sagt nu har du inga som helst bevis för något av detta. Men detta läs nu alltså ut som fakta i delstaten Oklahoma. Men jag vill avsluta med MOVE-bombningen. 40 år har gått sedan Philadelphias polis släppte en bomb från en helikopter på ett hus och brände ner ett helt kvarter i västra Philadelphia. Detta var 13 maj 1985, dagen efter mors dag. Philadelphia-polisen skulle vräka en svart organisation som kallades MOVE. MOVE med versaler. MOVE. Och MOVE betydde Christian Movement for Life. Det är alltså versaler, inte en akronym. MOVE var grundaren av rörelsen tyckte att medlemmarna skulle göra. Grundaren, en man vid namn John Africa. Detta var inte hans givna namn, men det var namnet han antog. MOVE bodde i en kommunal miljö och var veganer som levde enligt anarkoprimitivism. Vilket jag aldrig hade hört talas om innan jag började undersöka MOVE-bombningen. Wikipedia till räddning. Anarkoprimitivism är en politisk filosofi som grundar sig på en radikal teknologi- och civilisationskritik. Till skillnad från andra inriktningar av grön anarkism, som till exempel ekoanarkism, förkastas alla civilisationens institutioner som förtryckande maktordningar. Och exempelvis kritiseras alla civiliserade samhällets domesticering av vilda djur, växter och framförallt människor. Och MOVE under tidens gång blev mer av en svart civilrättsrörelse också. Denne John Africa, grundaren, hade haft en jobbig barndom. Han föddes 1931. Han var utmärglad och analfabetisk. Han blev inkallad till koreanska kriget och tillbringade ett år där i infanteriet. När han återvände till Philadelphia flyttade han in i ett sorts kollektiv och träffade sin fru. Han var alltså funktionell analfabet vid denna tiden. Men han var karismatisk nog att människor samlades runt honom. En man vid namn Donald Glassy var en socialarbetare som skrev ner Afrikas läror. Släppte den som en bok. Boken kallas The Guidelines. Finns säkert på internet någonstans. Men The Guidelines lärde värdet av alla levande ting och strikt vegetarianism. Lite osäkert, jag vet inte om de var veganer eller strikta vegetarianer, ska jag erkänna. Men den socialarbetaren Glassy lämnade rörelsen på grund av ideologiska skillnader. Men Afrika var igång. Move var igång. Så alla medlemmarna antog efternamnet Afrika. Och Move bodde kommunalt i ett hus på Pearl Street i Philadelphia. Och accepterade medlemmar oavsett deras bakgrund. Om du dök upp och ville bli medlem så fick du bli medlem. Jag kan tänka mig att det var lite sunkigt sådär. Philadelphia-polisen var inte med på noterna alls. Från Wikipedia. 8 augusti 1978 försökte polisen i Philadelphia vräka organisationen Move från deras hem på Pearl Street. En konfrontation uppstod som slutligen ledde till en skottlossning där polismannen James J. Ramp dödades och flera andra skadades. 9 medlemmar i Move greps och organisationen avlägsnades från sitt hem på Pearl Street. Huset revs omedelbart. Och de 9 medlemmarna, de som självklart kallades då i media för Move 9, dömdes för polismannens död. 2 medlemmar, Merle Africa och Phil Africa, avled i Pennsylvanias fängelsesystem. De sista av de kvarvarande medlemmarna frigavs i februari 2020. Men skam den som ger sig. Wikipedia igen. Tyvärr, det blir lite mycket extra Wikipedia den här gången, för det var väldigt svårt att skriva om. Den är ovanligt välskriven Wikipedia-artikel. 1981 så flyttade Move till ett annat radhus i västra Philadelphia. Grannar klagade till staden i åratal över sopor runt deras byggnad, konfrontationer med grannar och Move-medlemmarnas utrop av politiska budskap via megafon. Så det låter ju måttligt trevligt att bo granne med dem. Så polisen fick en arresteringsorder 1985 och anklagade 4 Move-medlemmar för brott som inkluderade brott mot villkorlig frigivning, domstolstrots, olagligt vapeninnehav och terroristiska hot. Philadelphias borgmästare Wilson Good och polischef Gregor J. Sambor klassificerade Move som en terroristorganisation. Så nu skulle det självklart, slut Wikipedia, nu skulle det självklart bli ordning och reda. Så måndagen den 13 maj 1985 anlände nästan 500 poliser till området. Vatten och el till huset stängdes av. Polischefen Sambor läste ett långt tal som avslutades: "Hallå Move! Detta är Amerika. Ni måste följa Amerikas lagar. Ni har 15 minuter att komma ut." Det fanns 7 vuxna och 6 barn i huset. Alla med efternamnet Afrika. Ingen kom ut. Polisen slängde in tårgas. Tillbaks till Wikipedia. Move-medlemmarna sköt mot dem och en skottlossning med halvautomatiska och automatiska vapen följde i 90 minuter. En polis träffades i ryggen i sin skyddsväst men skadades inte allvarligt. Polisen avlossade över 10 000 skott. Klockan 14 beordrade polischef Sambor att byggnaden skulle bombas. Från en helikopter tillhörande Pennsylvania State Police fällde polislöjtnant Frank Powell vid Philadelphia polisen 2 bomber på 0,75 kilo. De här bomberna kallades av polisen för ingångsanordningar. Och detta i kombination med 2 pounds, alltså ungefär 1 kilo C4 som de fått från FBI, riktade mot en förstärkt bunkerliknande anläggning på husets tak. Bomberna exploderade efter 45 sekunder, antände bränslet till en bensindriven generator och satte huset i brand som sedan fick brinna. Myndighetsrepresentanter uppgav senare att syftet var att låta elden bränna igenom taket och förstöra citat bunkern så att polisen därefter kunde släppa ner tårgas i huset och tvinga ut de boende. 30 minuter senare gick brandkåren in för att bekämpa branden, men skottlossning utbröt och både brandmän och polis beordrades tillbaka då elden spred sig till närliggande hus längs gatan. De enda två överlevande från MOVE, Birdie Africa, då 13 år gammal, och Ramona Africa, lyckades båda fly från huset. Polisen uppgav inledningsvis att två män samtidigt sprungit ut ur huset och skjutit mot dem, samt att polisen besvarat elden. Ramona Africa uppgav att polisen sköt mot dem som försökte fly. Polisen uppgav att MOVE-medlemmar rört sig in och ut ur huset och skjutit mot polisen. Brandkåren förklarade branden under kontroll klockan 23.47. Det finns också kontrovers, förutom hela idén med att slänga bomber från en helikopter, så hade de gjort en överflygning med helikopter och den piloten, som var en Vietnam-veteranpilot, tyckte att den här så kallade bunkern på taket egentligen inte var en bunker, så det fanns ingen anledning att bomba den. Men han lyssnades inte på. Den här branden dödade 11 personer i huset, 6 vuxna och 5 barn, alla med efternamnet Africa, alla svarta. 61 närliggande bostäder totalförstördes i branden, vilket gjorde 250 personer hemlösa. Endast en vuxen MOVE-medlem överlevde, alltså den tidigare nämnda Ramona Africa. Hon vägrade att vittna. Hon åtalades för upplopp och konspiration och avtjänade 7 år i fängelse. Som du kanske kan tänka dig så kritiserades polisens agerande hårt. Så idén att bomba ett hem med civila från luften, låta branden sprida sig, bränna ner ett helt kvarter, skjuta mot invånarna i huset när de försöker fly. Ser inte jättebra ut. En kommission tillsattes och deras rapport kom 1986. Bombningen var unconscionable, alltså samvetslös, tyckte kommittén. De överlevande MOVE-medlemmarna stämde staden Philadelphia och Philadelphias polisdepartement och vann $1,5 miljoner i skadestånd. Andra boende i området som förlorade sina hem stämde också, vann $12 miljoner i skadestånd 2005. Det tog årtionden att återställa kvarteret. Och det finns också en stor relation till Waco och Ruby Ridge. Waco, Texas, början på 90-talet, där alltså en sekt vid namn Branch Davidians låste in sig och deras byggnad brann ner när federala myndigheter försökte ta sig in där. Och Ruby Ridge, som är ett otroligt koseleb för våran extremhöger. Både Waco och Ruby Ridge är det, men Ruby Ridge kanske mera. Det är alltså FBI och ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms, försökte gripa en man för vapenbrott. Mannen vägrade och en krypskytt sköt mannens fru. Så efter, alltså MOVE-incidenten, Waco och Ruby Ridge, så var myndigheterna väldigt skotträdda, vilket har gjort att framförallt extremhögerorganisationer har kunnat komma undan med väldigt mycket. Men det intressanta är också att Waco och Ruby Ridge är de incidenterna som finns i samhället, framförallt när det då pratas om tyranni, inte Osega Avenue och MOVE. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Det är väldigt uppskattat. Jag älskar att höra från lyssnare. Om du vill ge mig Frågor, glada tillrop, korrigeringar. Enklaste och bästa sättet är hej@amerikapodden.com. Gammal, hederlig e-post. Jag försöker svara så fort jag kan. Podden finns också då på Patreon. Patreon.com/amerikapodden. På Facebook. Där jag lägger ut mina små promovideor för mina avsnitt. Facebook.com/amerikapodden. Nu också på YouTube. Om du av någon anledning vill använda YouTube för att lyssna på poddar. Parapam. Kan du göra det. Också på Blue Sky. Samma funktion som Facebook, lägger ut mina små videor. Och Blue Sky tycker jag faktiskt är ganska trevligt. Ganska trevligt ställe att ha sina sociala medier på. Krama varandra i trafiken. Namaste.